Jakten, letandet och sökandet efter framtidens kyrka fortsätter här i podden på sändaren med mig, Karl-Henrik Acklund. Och idag har jag Kim med mig, Kim Lilleskog. Mm. Kan inte du, som vi alltid gör i den här podden, presentera dig själv så kort men ändå så bra som möjligt?
Ja, men den där väldigt spännande utmaningen. Jag ser på mig själv som i någon slags ständig identitetskris. Jag är ganska spretig som människa. Jag är pastor i Ekumeniakyrkan. Jag är också dansare, det är en ganska stor del av mig. Jag är ju nördig som få på många olika områden. Från föreningsdemokratinörd till musikalnörd till tv-sportnörd. Tävlingsmänniska är jag. Vad är fler för identiteter? Ekumenian, scout är ju ibland viktigt att säga i de här sammanhangen också. Jag sitter i kyrkostyrelsen för Ekumeniakyrkan. Jag har suttit i Ekumenias styrelse en gång i tiden. Bor i Helsingborg men är väl mer göteborgare till själ och hjärta. Sådär.
Just det. TV-sport, vad menar man? Vad lägger man i det begreppet?
Allt.
Allt som folk tävlar i på tv?
Nästan. Just nu, mycket Formel 1. Jag har följt JVM i hockey. Curling är en favorit. Upptäckte dart över jul och nyår där med världsmästerskapen och svensk som gjorde rekord. Sådär. Så att, mycket tv-tid på den fronten.
Så februari är ingen idé att söka det, för då är det OS.
Yep.
Ja, just det.
Okay. Jag har semesterdagar sparade om det skulle krisa. Liksom.
Ja, men det låter bra. Låter bra. Men intresset för, liksom, du sa rent liksom, hur benämnde du det? De tekniska, alltså föreningsdemokrati. Mm. Var kommer ett sånt intresse ifrån?
Ja, men jag tror att det egentligen tog sin början redan när jag var typ 15 eller 16 och åkte på min första distriktsstämma. I SMU var det väl någonstans där. Ekumenia var väl precis nybildat, tror jag. Men jag hade någon upplevelse på min första riksstämma i Ekumenia 2011 i Stockholm, samma år som Ekumeniakyrkan bildades, att oj, här får jag vara med och betyda någonting. Här är vi olika människor med olika intressen ifrån hela Sverige och vi får allihop vara med och tycka och tänka och tänka framåt och visionera och betyda något. Så. Och där någonstans fastnade jag i att oj, att få bestämma är ju kul, fast det var nog inte det som var upplevelsen, men ändå att påverka, vara viktig.
Ja, ja. Och nu får du chansen här att få påverka med dina tankar om vad det är för kyrka vi formar framåt och vad du drömmer om. Hur skulle det här formas vidare om det skulle bli som allra bäst? Det är en ganska stor fråga.
Ja, men särskilt när du lägger till bäst, liksom, pressen på mina tankar här. Men jag drömmer väl om en kyrka som kanske inte är så föreningsorganisatorisk som jag ändå älskar. Så att jag kommer ju säga emot mig själv på en gång.
Det är ju spännande.
Ja, för jag ser ju att vi har en rörelse i Sverige där det där föreningsidealet har stora utmaningar. Så på något sätt så kanske det också är en del i kyrkans uppdrag att omdefiniera hur vi organiserar det där också. Det gjorde vi ju en gång i tiden som frikyrka. Så det kanske är dags igen att hitta hur är vi gemenskaper som inte kräver uppdrag och mandat på det liksom supertydliga och strukturerade sätt, utan att vi är gemenskap, vi är kyrka i liksom bemärkelsen de som tillhör Gud, och det får vara det och inte så fokuserat på vem som är medlem på pappret kanske.
Ja, just det.
Utan mer församling, gemenskap, relationerna mellan varandra.
Men det där är ju ett, alltså sånt som man har pratat om väl mer, det är ju Hillsong variant nästan när man är liksom där det inte finns så mycket liksom ett medlemsregister egentligen, utan det finns en liksom gemenskap på det sättet. Är det någonstans åt det hållet då?
Både ja och nej. Jag tror att vi lägger för mycket vikt vid val och mandat så. Men samtidigt så finns det ju någonting i min upplevelse också, att ha varit ombud på en riksstämma och ha fått betyda någonting. Så att jag tror att vi behöver de formerna, men jag tror att det finns någonting som är oerhört avskräckande i valda städgrupper och allt det där också, som jag tror är oerhört synonymt med kyrka, hela för oss som bygger kyrka, för att vi är så formade av det, medan den som kanske står utanför frikyrkan inte riktigt är beredd på hur mycket förening vi är, utan mer längtar efter Jesus. Varför är vi inte lika mycket Jesus som vi är församlingsmöten ibland? Liksom?
Just det. Mm. Så lite kanske egentligen att man tänker så här då, det finns en liksom goda grundordningar där, goda grundtankar som du har sett, men också det finns en risk att det liksom blir att det nästan blir lite ja, vad säger man, att folk blir liksom fångna i den där formen, eller så att den utestänger en del människor också och blir som, alltså blir lite för komplicerat, lite för mycket bitar. Vi kanske behöver bli fria från det här fina i frikyrkan då.
Ja, men jag tror att vi är väldigt fasta i former.
Ja.
Så är det ju. Men det är ju också det många av oss skolas i. Jag är ju inte egentligen uppvuxen i en frikyrklig kontext, men jag är ju det eftersom att jag började som scout en gång i tiden. Och fick ju hela rytmen av det med mig. Att det är så vi bestämmer, men jag tror att vi behöver mer jobba informella beslutsvägar, mer känna att ja, men jag kan påverka utan att jag är vald som ombud. Utan vad är, hur lyckas vi som församling, som kyrka, att lyssna på alla röster och även de då som kommer lite från sidan? Hur får de hitta sin plats i Jesu familj liksom? Utan att gå den långa vägen. Jag tror att steget behöver gå mycket, mycket enklare.
För det finns ju mycket i den grundtanken som ligger i just att ge många människor en röst och en möjlighet att påverka. Men idag så kanske man också då behöver se brev, alltså så att inte det systemet faktiskt blir det som utestänger en del röster från att höras.
Mm.
Ja. Det är ju spännande, på riktigt ju. Mm. Och det är också spännande att höra att, för du är då inte uppvuxen i kyrkan, men hittade liksom din väg in i detta, har ju varit i den här ganska organisatoriska. Frågar jag så här då, var det någonting som liksom passade just dig bra då? Eller var det någonting som passade folk då generellt bättre?
Väldigt bra fråga. Nej, men det har jag väl mött hela tiden, att folk tycker att jag är lite konstig som jättegärna skriver protokoll, som åker på alla sorters årsmöten. Jag satt någon gång när jag var tonåring i typ 7 styrelser samtidigt. Så, det är ju inte någonting som var en norm när jag var tonåring. Snälla någon, det är jag som är udda. Det är jag som gillar de fyrkantiga strukturerna. Det är jag som funkar i det. Liksom. Det är former som hjälper mig att tänka kreativt, som inte hjälper mig att tänka hur jobbar vi strategiskt framåt. Liksom. Så att vi är ju olika där också, men vi kanske inte är fullt lika många som jag, som vi en gång var. Kanske.
Ja, just det. Det kanske är, i alla fall rör sig i samhället på det sättet att det snarare inte blir fler i alla fall som går åt det hållet då.
Det är väl många som har den spaningen, tror jag.
Ja, precis. Men vad innebär det rent konkret? Vad får det för följdeffekter för den lokala församlingen? Liksom? Vad skulle hända om det där löste det? Är det helt enkelt mer människor som blomstrar då?
Ja, men det tror jag. Jag tror att vi skulle ha lättare att skapa de gemenskaper, de mötesplatser, de verksamheter som också är ett väldigt tråkigt och väldigt föreningsmässigt ord. Liksom. Men att skapa det som människor vill mötas kring, att ge människor mandatet då, att ja, men jag brinner kring det här. Kan vi inte göra det? Absolut, kör. Sen så behöver det ju förstås alltid ledas och göras med omsorg och sådär. Men jag upplever i flera sammanhang som jag har varit i att jag fast... Ska vi inte vänta tills vi har haft ett styrelsemöte och sen så behöver det här utskottet också tycka till och så kanske vi också ska ta det via de här människorna. Och sen så behöver vi nog också se till så att vi har planerat in det i budgeten och sen så har det gått 1,5 år och så har människan som har gått alfa inte kommit vidare in i sin idé kring det här temat kring kyrkkaffet som vi borde ha ett bord och prata med. Liksom. Alltså, eller vad det nu kan vara.
Ja, precis.
För man har inte tålamod i det.
Nej. Nej, men precis. Och hur bra avsikten än är så blir resultatet liksom lidande av det. Ja. I det. Men du, om vi backar tillbaka där till, det är ju intressant också i det här sammanhanget. Vad var det som lockade dig till kyrkan? Du säger, du är inte uppvuxen, alltså, eller hade ni ingen, var det ingen kyrklig liksom koppling när du som barn och början av tonåren och så?
Men jag är ju uppvuxen i en liten håla, så att det jag hade att välja på när jag var liten var ju fotboll, barnkören i Svenska kyrkan och scouterna.
Ja.
Och jag har inget bollsinne. Jag sjunger så där, så att då var det scouterna.
Ja.
Som var alternativet liksom.
Men det är många också som har gått scouter och som det stannade vid det. Det blev
absolut
ingen liksom vidare kyrka. Så någon, vad var det som liksom sen?
Bra fråga. Nej, men det var väl ett möte med Jesus. Alltså,
eller var det möjligheten att få föra protokoll?
Ja, eventuellt kom Jesus först.
Ja, bra.
I det, tror jag.
Bra svar.
Men det är nog... Det är tajt alltså, faktiskt. Jag hade några kriser som tonåring i det där. Ett tag så var Jesus absolut självklar. Och sen så hade jag en sjuk lillebror och min kropp funkar inte heller och lite sådär. Hur är det möjligt? Så,
ja.
Den varianten.
Om Gud nu finns, varför blir det då så?
Ja. Ja. Tvivel är väl en stor del av min identitet också. Så att där någonstans kanske protokollen kom in emellan där. Att få känna att jag gjorde någonting handfast. Liksom.
Ja.
Men som 18-åring skulle jag väl säga att ja, men då hade jag ändå landat i att Ekumeniakyrkan var mitt sammanhang.
Mm.
Det är här jag ska leva, det är här jag ska verka. Ja.
Men kan du sätta fingret på vad det var som gjorde att det liksom landade på det sättet? I, alltså någonstans där, det har ju blivit liksom ditt liv.
Ja.
Det är ju liksom, alltså vad är det som gör att det...
Församlingen som jag fanns i då, och som jag också då är uppvuxen i scoutverksamheten i, är ju en sån där superliten församling på 15-20 medlemmar, men med ett scoutarbete på 40. Och det som var frågan när jag fick frågan om jag ville gå med i församlingen, trots att jag då hade varit med i sammanhanget i nästan 10 år, var ju en fråga som var så här... Ja, när jag fick den frågan så ställde jag den tillbaka och då sa någon, ja fast de gamla skulle ju bli så glada.
Ja.
Jaha, okej. Okay. Ja. Eller alltså, jag har ju bestämt mig för att nu vill jag leva ett liv med Jesus och det var väl inte det bästa medlemsmotiveringen jag någonsin hört kanske. Och inte efter det heller kanske. Men det finns ju någonting i att göra andra glada också.
Mm, mm.
Och om det dessutom då baserades i att ja, men, vi älskar Jesus båda två. Ja, absolut. Men även det är ju också lite grunden till den här fortsatta frågeställningen. Ja, men medlem, om vi inte kan motivera det bättre.
Ja.
Vad håller vi då på med? Liksom?
Ja.
Det handlar ju snarare om gemenskapen. Att göra varandra glada. Att visa Jesu kärlek till min nästa. Genom att finnas och vara. Och den jag är, att jag finns med i samma gemenskap som en av våra pensionärer.
Mm. Mm.
Det är ju en del i det.
Ja.
Så.
Ja. Vad kom kyrkan att betyda då i det? Är det ju ganska då liten, om vi tänker bort scouterna, även om jag förstår att det är svårt eftersom du är, alltså, jag har träffat andra scouter och jag vet hur högt man håller det då. Men om vi ändå räknar bort det.
Mm.
Och ser på till det övriga Det är som en liten församling, låter också som att den var ålderstigen i absolut. Övrigt. Och det var någonting som du liksom gick in i. Det är väl fint att liksom det här, det behöver man inte se ner på om man gjorde det. Om det fanns en del igen som liksom, de blev ju glada då. Liksom mm. så. Men det gav ju troligtvis dig något också. Vad var det? Vad var det som liksom, jag tänker att det där är intressant att hitta i när vi tänker framåt också och se liksom, vad är det som gjorde att man liksom blev berörd och blev fast liksom, eller i positiv mening.
Ja, men det handlar väl om att hitta den där platsen, sammanhanget där den jag är, det jag kan, det jag vill får bygga vidare på någonting som leder till att andra människor får uppleva samma sak. Att den kärlek, de gåvor jag har fått av Gud,
mm.
det finns en mening med det. Och det finns en plats och ett uppdrag. Och om det är som scoutledare eller om det är som styrelseledamot eller om det är som pastor, eller jag trodde att jag skulle vara församlingskommunikatör innan jag fick förstå att jag också skulle vara pastor. Ja, men att den där känslan att få vara på rätt plats, den tror jag har varit väldigt betydelsefull för mig. Och den vill jag ge vidare, ge möjlighet till fler människor att få hitta. Liksom.
Ja.
Jag tror att den är avgörande för väldigt många beslut.
Ja.
Att ja, men här gör jag skillnad för andra människor. Ja. Om det är en glad pensionär eller om det är en tonåring som jag möter i min verksamhet, eller om det är, ja, vem det nu kan vara, någon i kyrkaffegruppen eller någon på min danskurs eller så. Mm.
Så där finns något centralt då i detta med att på något sätt den här kärleken som du mötte i Gud också få ge den liksom vidare till andra i en församlingsgemenskap och få se hur det liksom får fatt i andra människor helt enkelt. Och då får det inte stå i vägen heller att det var för omständigt att ta sig in i kyrkan genom olika val och mandat och fram och tillbaka. Det är lite från det hållet det kommer in, eller?
Ja, men jag tror det. Att vi, det är ju det som bygger oss som församling, tror jag. Att vi behöver få syn på handen och foten och ögat. Och...
Ja. Ja, precis. Alla de olika delarna i kroppen. Och mer att människor får möjlighet att välja församlingen än att församlingen får möjlighet att välja folk till olika positioner.
Verkligen.
Ja. Ja. Även om det inte behöver vara oviktigt för den sakens skull. Men...
Nej, men verkligen. Nej. Nej, men, och den strukturen behöver ju hjälpa oss att uppmuntra människor att finnas i sina gåvor.
Ja.
För att möta människor.
Ja, ja. Hur ser de här sakerna ut i praktik? Alltså, vad får det för konsekvenser? Ser du någon sån? Är det liksom... varmare, enklare, eller vad är ledorden när du...
Ja, öppnare. Mindre byggnad, mindre, färre dörrar kanske. Mer kluster av människor och inte så mycket...
Lite rörigare.
Bänkar. Lite rörigare. Och så sa jag förut att jag älskade strukturer.
Ja, det är kul.
Som sagt, jag säger emot mig själv hela tiden. Jag är underbart förvirrat, alltid. Ja.
Det är väl det som är att vara människa kanske.
Det är skönt att du säger det.
Men du, hur, det måste vi också närma oss ju i detta du sa att tvivel är en stor del av.
Mm.
Alltså nu, när du ger uttryck för detta att du tycker det är motsägelsefullt. Händer det nu, är det det som händer i dig nu då? Att du först säger vad du tänker att du drömmer om och sen börjar du tvivla på om det verkligen är så?
Det gör jag säkert. Kanske.
När du lyssnar ibland. På detta.
Antagligen sen. Så kommer jag att ångra en del. Kanske inte allt. Jag får väl starta en egen podd så jag får säga emot mig själv igen. Det är klart att jag kan tvivla. Jag kan tvivla på Gud, men jag kan också tvivla på församlingen. Och jag kan tvivla på min egen kallelse. Och jag kan sådär. Men någonstans så kommer det ju alltid tillbaka till att jag får fler och fler av de här upplevelserna. Att, just de här 5 minuterna var jag på helt rätt plats.
Mm.
Och det är någonstans också min bekräftelse om och om igen att ett sms från en tonåring klockan 2 på natten som har läst 2 ställen i Bibeln som, men det här går ju inte ihop, hur tänker du här? Ja, men ibland är det tillräckligt med bevis på att Gud har koll på att jag är på rätt plats.
Just det. Hur ser tvivlet kring församlingen ut då? När det dyker upp? Är det liksom framtidstron som naggas i kanten då?
Ja, så kan det väl kanske vara. Att ja, men vi ibland kan vara så himla bekväma. Är väl kanske min erfarenhet från lite olika sammanhang. Att vi är ju så bra på att älska varandra. Att vi lite grann glömmer bort att älska vår stad eller vår håla på landet eller vad det nu är.
Mm.
Och när jag ser de där glimtarna av att oj vad trevligt vi har det tillsammans, så kan jag tvivla på gemenskapens längtan att inkludera fler.
Liksom. Just det.
För den kan jag tycka är svår att identifiera utifrån. Sådär, vart vänder sig människor egentligen utåt? Men det är ju också bristen i perspektiv som pastor som befinner mig väldigt mycket i gemenskapen också.
Mm.
Får ju inte riktigt det naturliga utsteget så.
Ja, just det.
Men jag kan ibland fundera på, vill vi verkligen dela med oss av det här härliga? Eller vill vi behålla det för oss själva? Det är nog mitt största tvivel.
Ja, just det. När du, med känslan av att det här är internt.
Ja.
Ja. Då tvivlar du på något sätt. Det kan ju finnas fina... Det kan ju vara fin gemenskap. Mm. Intern gemenskap är ju väldigt fin. Eller den kan ju vara väldigt uppmuntrande för en själv i stunden. Men det är inte riktigt det uppdraget bara. Alltså, det blir för enkelriktat helt enkelt.
Ja.
Om det ska bli vara kristen församling.
Mm. Ja, men verkligen. Ja, men, och jag har ju sett samma sak som flera andra i den här podden också har sagt. Att, ja, men det finns en utmaning i att de som kommer från en alfakurs eller de som kommer från konfa och har pratat livet och tron inte sen hittar den gemenskapen i kyrkkaffet. Även om det är dit vi slussar. De kom på gudstjänst, det är jättehärligt.
Ja.
Och så hittar de inte den typen av samtal och längtan och hur går vi vidare. Den hjälpen att ja, men, leva evangelium liksom. Som hela, både alfa och konfa och ungdomsgrupperna jag har haft hela tiden strävar mot, så är det liksom pang, boom, stopp vid kyrkkaffet. För då har vi hört en jätteutmanande predikan och sen så ska vi inte prata mer om den.
Nej. Men hur gör man det då? Eller hur, rent, för där har du ju något väldigt konkret då. Liksom. I framtidens församling så skulle det bli naturligt för de här som kommer från en alfakurs eller från en konfagrupp eller vad det nu är och börjat liksom, som har samtalat om de här frågorna, då skulle de ju också kunna samtala vidare på om de frågorna med andra efter en gudstjänst till exempel.
Mm.
Kan man göra någonting rent, hur blåser man på det så att det händer?
Ja.
Sätter man upp, har man liksom, landar man predikan tidigare så att man inte, man ger färre svar? Slutar man i ett steg tidigare och säger, herre, den här samtalsfrågan tar ni med er nu? Skulle det hjälpa?
Ibland. Men jag har ju verkligen försökt också.
Ja, okay.
Jag har ju varit lite för kreativ ibland när folk har verkligen skruvat på sig. Och jag har gett uppdrag och lagt liksom verkligen pussel och samtalsövningar och sådär på kyrka för borden.
Ja.
Där man skulle, någon gång när man skulle sortera lite lappar med fördomar och grejer. Och då var det ju någon som demonstrativt hade skrivit på de här lapparna att nej, men alla är välkomna hos oss. Ja, fast... Det var kanske inte riktigt. Jag tänkte att övningen skulle ta lite längre tid.
Ja, okej, just det.
Ja. Så, den är svår. Jag tror att vi behöver många av oss som har blivit liksom smått indoktrinerade i frikyrkokultur, i alla fall i de sammanhang jag har hört mig, behöver öva lite på att prata tro, tror jag. Behöver öva lite på det.
Vi är bättre att lyssna på tro.
Ja, det skulle jag säga. Vi har i något sammanhang pratat om att vi behöver bygga lite andligt självförtroende.
Mm.
Att det har vi tappat lite. Vi förväntar oss att den som ska prata tro, det är pastorn. Kommer det någon ny in på kyrktorget innan gudstjänst, då springer en kyrkvärd och hämtar pastorn och pekar, den här människan är ny. Se till att prata med den sen vid kyrkaffet.
Ja.
Och vänta nu. Varför då? Det är väl inte representativt för församlingen att hämta pastorn, som ju är någon slags ändå lite proffs. Ja, precis. Det, varför ska jag bygga den relationen? Det är väl bättre att du bygger den relationen som ju... Där tror jag att vi behöver utrusta varandra.
I någon slags allmänna prästadöme.
Ja, verkligen. Det har hänt någonting där, tror jag.
Ja.
Att vi behöver allihop bli bättre på det. Ja.
Det där steget framåt och inte bli för... Jag ska leda dig till någon som kan.
Ja, och det kan jag ju inte. Eller så. Det kan ju min församling då få lära sig nu då, hur mycket jag tvivlar. Hoppas att de inte tar det som kritik. Jag är inte proffs, eller det är jag ju på ett sätt, fast också inte proffs i att bli vän med folk så.
Nej, men precis. Men hur det här med att prata, tror du, finns det någonting och liksom, hur blåser man på det, hur uppmuntrar man folk till det, eller är det helt enkelt en... Det där är någonting som både bara människor måste få, och någonting som Gud behöver göra i oss. Eller finns det någonting som man som pastor kan göra för att hjälpa folk på traven?
Ja, det är väl också en källa till tvivel. Det borde ju vara ganska självklart att om Gud kallar människor till sig att vara Guds lärjungar, borde inte det falla sig ganska naturligt att man också delar den typen av gemenskap, den typen av samtal. Men ja, det är väl egentligen också den största delen av pastorns uppdrag, och då kan man fundera på hur bra pastor gör då. Om jag ska utrusta min församling att prata tro, både i församlingen men också med människorna de möter i vår stad. Liksom. Fortsätta hamra på den spiken.
Men handlar... Nu tänker jag spontant då, eller lite på något som jag har tänkt helt icke-spontant på många gånger förut, men just nu lite spontant här in då. Att kanske det blir liksom någon slags, liksom, som man säger då, att, som kan sätta fingret på det, att när vi tänker och vi ska prata tro, då får vi lätt dåligt självförtroende och känner, men jag kan inte tillräckligt mycket. Och jag är inte liksom, jag tror inte tillräckligt mycket liksom så, va? Kan inte tillräckligt mycket, tror inte tillräckligt mycket för att kunna det. Därför tar jag inte pastorn, för hon kan ju mycket och så vidare. Så sitter du här och säger att du kan både tvivla på din förmåga och du kan också känna liksom det här tvivelmässiga. Kanske är helt enkelt där vi måste lära oss att man pratar tro utifrån all kunskapslucka man har. Allt tvivel man har. Och då har du också en bättre kontaktyta gentemot en människa som är funderande kring tro. För är det någonting de brukar ha, så är det kunskapsluckor och tvivel. Och då är det lätt att hamna i, tänker jag. Men för att jag ska kunna hjälpa den personen då ska jag ju fylla luckorna. Och jag ska liksom komma med tron då. Men tänk om vi faktiskt kan börja i det där att... Men, ibland bara också kunna identifiera att jag bär ju också på... Jag är massa saker jag inte förstår, massa saker jag inte vet, massa saker jag tvivlar på. Alltså, så stort steg är det inte in. Där kan ibland, när jag har pratat med någon om det förut, så Och så här, men vi är ju annorlunda. Vi har ju... Tron, det är väl inte lockande roll liksom, om vi är likadana. Ja, fast någonstans undrar jag om vi lurar oss själva där. Och att det faktiskt är liksom... Vi är ju... Att det är att faktiskt vi har satt vår liksom tillit till någon. Och att vi behöver liksom... Det är inte det att alltid att få tro är så mycket starkare. Utan att vi har satt den tron till någon helt enkelt. Mm. Alltså, det är inte det att vi... Vi inser att Gud faktiskt räddar folk som tvivlar.
Mm.
Och som inte vet vad de ska tro riktigt. Och som inte får ihop det. Och det är vår räddning.
Ja, ja men jag tänker att det som är intressant är ju... Att om så många människor går runt och tvivlar då och då, eller mesta delen av tiden, vi är ju lite olika där. Det intressanta är ju att höra, ja, men vad är det som gör att du ändå trillar tillbaka och litar?
Ja.
Mm. Det är ju de berättelserna.
Ja.
Och de borde vi ju allihop kunna dela,
ja,
tänker jag.
Och kanske den där liksom samtalet faktiskt lika gärna skulle kunna, de andra säger, vi måste prata tro. Och också då i kyrkan ibland kunna vara det. Vi kan i alla fall prata tvivel då. Vi kan väl börja där då.
Mm.
Vad är det som känns jobbigt och svårt med att prata tro till exempel? Eller då liksom det här att faktiskt samtalet med... För jag kan tänka det här liksom... Vad ska jag prata om tro med en granne? Jag har ju så mycket tvivel själv. Men det kanske kan börja det samtalet där då.
Mm.
Så här med att när man liksom grillar ihop eller går en promenad ihop eller något. Och liksom kunna prata om att... Så som den här världen ser ut just nu. Alltså jag vet... Jag har ju, du vet ju du. Jag är ju med i kyrka och har haft liksom en tro sedan jag var liten. Men alltså det blir bara svårare och svårare. Alltså hur tänker du kring detta? Du kan få ett... Bara sänk garden kanske.
Mm.
Kanske inte är så farligt.
Ja men precis. Ja, men, och det brukar också vara mitt svar när jag får den typen av frågor. När jag rör mig utanför kyrkan ibland. Jag gör det trots allt. Att ja, men, hur är det möjligt... Att vara kristen in this day and age. Alla krig som pågår. Jag har ingen aning. Jag fattar inte själv.
Nej.
Men gång på gång så jag landar jag ändå i att ja, men det är här jag behöver stanna.
Ja.
Det är det här jag behöver verka. Det är ju det här som är motpolen till hur fruktansvärt det ser ut i världen. Och hur lite framtidshopp jag egentligen har. Både klimatmässigt och politiskt och allt vad det nu skulle kunna vara. Alltså det enda hopp jag har i det. Är ju att Gud trots allt detta har koll. Alltså, det är svårare än så behöver det ju egentligen inte vara, tänker jag.
Nej.
Jag fattar inte, men jag litar för det är det som håller ihop mig.
Ja, det här jag finner hopp. Det här jag finner någon slags möjlig riktning i den här lilla, ibland ålderstigna församlingen där vi har alldeles för mycket val. Alltså, det är alldeles för många liksom... alldeles för långa årsmöten med för många strukturer och för få protokoll att föra i ditt perspektiv. För många, för de allra flesta andra. Men det finns ändå någon, alltså församlingen som någon slags motpol då, in i det här liksom, någon slags hopp i, trots all sin bräcklighet och all sin liksom ibland litenhet och ibland sin allt för interna fokus. Så hittar du ändå någon slags hopp där i.
Ja, men och är det inte det som också är då framtidens kyrkas smärtsläge? Är det inte hopp som världen skriker efter?
Mm.
Är det inte kärlek och omsorg och ta hand om den som lider?
Mm.
Är det inte det vi ska göra då?
Mm. Mm.
Är det inte det alla andra människor längtar efter som inte är kyrkliga? Är det inte det vi ser liksom? Så att jag tror att vi inte ska vara så... Vi ska inte vara så... Det är klart att vi behöver gemenskap liksom så. Och det, vi behöver fler som ser gemenskapen. Men ibland så blir jag också lite trött på begreppet gemenskap. hopp. Ja.
Ja.
Berättelsen. Tillit.
Och det är det perspektivet egentligen som det kommer in då, det du säger som vi började med egentligen, att det här ivern är att få faktiskt utmana ibland, kanske plocka bort en del bitar, även i det där strukturerade som du egentligen uppskattar, men för att människor måste faktiskt få hitta det hopp som församlingen bär ifrån sin Gud liksom.
Mm.
Det är där vi hittar framtidens kyrka, där man kanske faktiskt ibland offrar en och annan sak som man känner att det här är egentligen någonting som vi, det här är egentligen en struktur och en form vi gillar, men vi märker också att vi behöver förenkla, vi behöver plocka bort en del bitar för att inte att det får inte stå i vägen för att ge människor hopp och en plats.
Ja. Ja, vi behöver komma ihåg. Vi behöver skapa utrymme i vår egen tanke. Liksom, vad som ska vara vårt fokus.
Mm.
Och det tycker jag är ett ganska tydligt uppdrag. Att det är berätta. Älska din nästa.
Mm.
Och ibland så döljs det fokuset av allt vi måste göra.
Ja, precis. Du, det är väl bara att fortsätta jobba, tänker jag. Eller? I den riktningen.
Det hoppas jag.
Gentemot framtidens kyrka. Kanske du hittar den.
Vi får väl se. Vi får väl fortsätta jakten.
Ja, det är bra. Kim, tack för att du var med och längtade och drömde tillsammans med oss.